Välkomna hit idag. Vad roligt att se er allihopa. Vi har följt en serie, vet ni? De 10 viktigaste bibelställena. Det började med att jag såg en undersökning där jag konstaterade att de bibelställen som folk hade slagit upp i en viss bibelapp, jag tyckte att de var bra, men det fanns många som var bättre. Så därför har vi sökt oss fram till en lista, en 10 topplista, och vi är nu vid 6:e tillfället. Men jag ska ge er som inte har hört det här tidigare en resumé först. Vi byter bild och så läser vi tillsammans de bibelställen vi har gått igenom hittills. Den här börjar vi med. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Fantastiskt, va? Tar vi nästa. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Efesierbrevet 2:8-9. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig. Vår trosbekännelse, 1 Korinthierbrevet kapitel 15. Ta nästa. Och som befallning som Jesus ger oss, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Matteus evangelius 22. Och sen nästa. Om någon törstar så kom till mig och drick. Där Jesus säger detta. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger. Johannes evangelius kapitel 7. Och sen nästa. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn. Johannes evangeliet 1:12. Och nu tror jag vi är framme vid 6:e tillfället. Och då är det 2 texter vi ska läsa. Och vi börjar från Markus evangeliet kapitel 1 och vers 14-20. Och det står det så här. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa, tiden är fullbordad, Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. När han gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem, följ mig så skall jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Och då han kom lite längre fram fick han se Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten och gjorde ordning sina nät. Och strax kallade han på dem, och de lämnade sin far Zebedeus och hans daglönare kvar i båten och följde Jesus. Och sen hoppar vi till nästa bild på skärmen igen och läser från Apostlagärningarna kapitel 1. Det är 2 texter som vi ska titta på idag. Och då är det vers 6-11. Apostlagärningarna 1, vers 6-11. När de nu var samlade frågade de honom, Jesus. Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen, Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod 2 män i vita kläder hos dem och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Amen. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, har vi läst väldigt mycket bibelsammanhang. Vad vi behöver nu är din hjälp att förstå och komma in i texterna på rätt sätt. Och framförallt att din heliga ande ska göra detta levande. Fader, du har alltid ett ärende till oss. Jag ber att vi idag ska få upp ögonen för andliga verkligheter som får komma in i våra liv och förvandla dem. Tack Herre att varje broder och syster som är här idag älskar av dig och du har ett ärende till oss idag. Tack att du leder oss idag. I Jesu namn. Amen. Om man nu ska göra en lista på de allra viktigaste bibelställena så måste man nästan ha med det absolut första Jesus sa och det absolut sista han sa under sin tid på jorden. Och jag tror att det är det som har lett mig till att jobba med de här texterna just idag. För om vi hoppar tillbaka till den sidan som var innan. I Markus 1, där beskrivs det absolut första som Jesus sa när han trädde fram och började förkunna. Det finns en tid innan dess, men Lukas beskriver att efter sitt dop så går han ut i öknen. Han blir fylld med heliga ande efter att ha frestats. Han blir fylld av heliga ande, han går ut i öknen och blir frestad. Och så står att han vänder tillbaka i andens kraft. Och när han då trädde fram i Galileen, då är det här det första han säger. Tiden är fullbordad, Guds rike är ännu här, omvänd er och tro evangelium. Jag tror att om du mötte en människa som du aldrig har mött förut, en intressant person, då skulle du lägga särskilt märke till det allra första han eller hon sa till dig. Och det här var det absolut första som Markus skriver ner av det som Jesus sa. Nu är tiden inne, omvänd er och tro evangeliet, himmelriket är nära. Det var det första som Jesus sa. Och det är bakgrunden till Markus texten. Det vi läste sen från apostlagärningarna, det är vad Lukas evangelisten säger är det allra sista Jesus sa innan han for upp till himlen. Och jag tror att om du skulle vara i den situationen att du mötte någon och du vet att vi kommer aldrig att ses igen, då skulle du också, ja nu skulle de se honom igen, men inte förrän han kom tillbaka, det skulle ju gå en viss tid. Men om du skulle möta en person, du skulle veta att vi kommer aldrig mer att träffas, åtminstone inte så här. Då skulle det vara viktigt vad den personen sa. Och det är likadant med det här. Jesus säger då, när de är tillsammans, så säger han detta, om vi byter till andra bilden igen. Säger han detta stora förundliga. När den helige ande kommer över er skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén, Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Och sen står det, då han hade sagt detta lyftes han upp och ett moln tog honom ur deras osyn. Så det här är det första och det sista som Jesus säger. Och jag tror att man faktiskt kan spåra någonting här som kallas för, att ni ska lära er ett besvärligt ord, ett inklusio. Alla säger tillsammans inklusio. En gång till, inklusio. Vad är det för någonting? Jag tror att det är latin. Det är att man i en text i Bibeln kan se att början och slutet fungerar som ett kuvert för allting som finns på insidan. Att det knyter liksom ihop början och slutet. Om du läser Romanbrevet till exempel, de första verserna och de sista verserna i Romanbrevet handlar om samma sak. Och det finns andra sådana texter också. Och det, då skriver författaren medvetet så, för att foga samman alltihopa till en enhet. Och då tror jag att det vi har läst i Markus och det vi har läst i Lukas här, i apostlagärningarna som Lukas skrev, detta fungerar som ett kuvert, en sammanhållande historia för allting som Jesus lärde och gjorde under sin tid på jorden. Det allra första han sa, det allra sista, och det finns beröringspunkter här som vi ska lära oss av. Detta tror jag är ett inklusio. Jag tror att det är ett inklusio för oss. Om du inte har mött Jesus tidigare, vad är det allra första Jesus kommer att säga till dig då? Jo, det är, nu är tiden inne för en förändring i ditt liv. Omvänd dig och tro nu på mig. Och följ mig, gå med mig. Och när han sen sänder ut dig och ger dig uppdrag i sitt eget rike, så säger han, när den helige ande kommer över. Så att, här ser ni, de här två tilltalen, de gäller dig och mig. När vi först kommer till tro och när vi sen ska börja vandra med Gud, så gäller de här två sakerna. Jag har en rubrik idag. Omvändelse, tro och efterföljelse i andens kraft. Omvändelse, tro och efterföljelse i andens kraft. Det är det jag vill förmedla till dig. Jag vill börja med att titta på Markus-texten om vi går tillbaka dit. Och det första vi ska se är att vi befinner oss i en alldeles vardaglig situation på stranden till Galileiska sjön. Ofta är det så med Jesus. Han kommer in i våra liv och gör saker och ting mitt i vardagen. När vi inte är beredda på det, när de står där och sköljer näten och gör i ordning, då kommer Jesus gående på stranden. Och det här är någonting speciellt. Jesus kom till Galileen. Ser ni att det står det i texten? Han kom till Galileen och predikade Guds rike. När Jesus ska göra någonting, då kommer han. Och det ser du sen också i apostlärningarna. För det säger de, denne Jesus som har farit upp till himlen, han skall komma. Så att hans första ankomst och hans sista ankomst knyter ihop allting som Jesus har lärt och gjort. Och det som knyter ihop våra kristna liv. Jesus har kommit in i våra liv och han ska komma tillbaka och hämta oss till sig. Så det är också en sån där inklusio. Och när Jesus kliver fram här och förkunnar så säger han, tiden är fullbordad, Guds rike är nu här. Man kan säga, nu är det dags, säger Jesus, nu börjar en ny tid. Nu är det dags att bli frälst. Nu är det dags att omvärdera sitt liv, att se på saker och ting på ett annat sätt. Det är det Jesus vill säga. Guds rike är nu här. Och det här är ganska märkligt, va? Den sista boken i Gamla testamentet, Malaki, skrevs ungefär 300 år innan Jesus trädde fram och säger det här. Och jag kan tänka mig Guds folk, judarna, de har bett under generationer att Gud ska göra någonting. De har sökt de heliga skrifterna, de har väntat. Och det enda som har mött dem har varit ockupation och elände. Och så ber de och det händer ingenting. Och sen händer ingenting, så ber de mera och det händer ingenting. Och sen händer ingenting. Men sen helt plötsligt, en dag, på stranden till Genesarets sjö, så kommer en man där med en utstrålning som ingen tidigare sett och som säger, nu är tiden fullbordad. Nu är Guds rike här. Nu ska det hända någonting. Så kan det vara för vår församling och för den församling som du tillhör som är gäst här idag. Vi ber och vi kämpar, vi tycker att det händer ingenting. Helt plötsligt kommer Jesus och säger, nu är tiden fullbordad, nu är jag här. Nu blir det andra bullar av, nu kommer jag att förändra allt detta. Så du som ber om en förändring i din situation, din familj, fortsätt. Helt plötsligt säger Jesus, tiden är inne och det blir en förändring. Sen kommer Jesus med tre imperativ. Är det någon här som gillar grammatik? Räck upp din hand. Johannes, du gillar grammatik. Vad roligt. Jag trodde jag var ensam om det. Ni vet, det finns en verbform som heter imperativ. Det handlar om uppmaningar. Och det är det Jesus kommer med här. Tre stycken. Eller fyra egentligen. Nej, tre stycken. Vi nöjer oss med det. Vad säger han först? Omvänd er. När Jesus ska förändra någonting i ett sammanhang som han gör här, då säger han först, omvänd er. Det är det första. Ser man på hela Bibeln så finns det två viktiga ord som Gud hela tiden använder för att kommunicera omvändelse till oss. Det ena är hebreiska shub och det andra är grekiska metaneo. Vad betyder de? Shub betyder ordagrant att vända 180 grader och gå åt andra hållet. När profeterna kom till Israels folk och säger, ni har tillbett avgudar, ni kränker varandras hustru, ni stjäl, ni bedrar, ni mördar, ni våldtar. Vänd om, så menar han, ni är på väg åt fel håll. Vänd nu, gör tvärtom. Som när du ut och åker skidor och gör ett lappkast. Vänd tillbaka, det är vad de menar. Metaneo som används i Nya testamentet betyder ordagrant att ändra uppfattning. Och det är det ordet som Jesus använder här. Omvändelse handlar om att ändra sina gärningar, absolut. Men det börjar med att du och jag slutar att tänka på fel sätt. Det måste hända någonting i vårt inre för att det ska få en förändring i våra handlingar. Bibeln talar om att Gud, han bryter ner tankebyggnader i våra liv genom det ord som finns skrivet här. För att vi ska lära oss att tänka på ett annat sätt. Och Romarbrevet 12 säger: låt er förnyas i ert inre så ni kan avgöra vad som är Guds vilja, fullkomligt i behag i honom. Det börjar på insidan, och det är det Jesus säger här. Tänk nu annorlunda. Omvänd er. Nu är tiden inne för en förändring. Och börja då på insidan. Förändra ett sätt att tänka. Det är det han uppmanar oss till. Ändra uppfattning. Ompröva ditt liv. Så säger han: tro evangelium. Och det här är en del av omvändelsen. Att sluta tro på sig själv. Och istället tro på någonting annat. Som Jesus har gjort. Ibland när jag är på affären. Och man ska betala med kort. Då har det blivit en vana hos en del affärer att då står det någonting. Då har de satt upp en liten klisterlapp på den där kortläsaren. Så står det så här: du är perfekt som du är. Har ni sett det någonstans? Sådana där lappar tycker jag man möter överallt i samhället. Nu ska jag säga någonting som ni kanske blir lite omskakade av. Jag tror att människor mår så dåligt idag. Och har så dåligt självförtroende. Därför att de hela tiden får höra att de är bra. Jag tror att vi överdriver betydelsen av att människor ska bygga upp tron på sig själva. Jag tror att ju mer vi uppmanar människor att tro på sig själva, ju sämre kommer de att må. För det enda de kommer upptäcka, det är att de inte reder ut sin situation. Och då kommer Jesus och säger: tro nu på evangelium. Han vill få dem att flytta fokus från sig själva till något annat. Och så använder han den här bilden. Tro då i Bibeln, det är inte bara att vi tror att något existerar. Jag ska ta en bild för att förklara det här. Tänk dig att du är på en klippa. Och på andra sidan om en djup ravin så finns någonting som du väldigt gärna vill ha. Och mellan de här två klipporna så hänger en hängbro. Har ni gått på någon sån någon gång? Det finns gott om hängbroar runt Timrå där vi bodde. Ett delta man kan gå på de där hängbroarna över vattnet. Så kan man komma ut på en jättefin strand där ute. Men det enda sättet att ta sig över. Ibland när vi pratar om tro, det verkar det som att då tror vi bara att den där hängbron finns. Men det hjälper oss inte att komma över på andra sidan. Vi står ju fortfarande här. Tro i Bibeln är att börja gå ut på hängbron och tro att den håller. Och det är vad Jesus vill göra. Tänk nu annorlunda. Fokusera inte på ditt inre, på dig själv. Tänk på vad jag ska göra. Tänk på evangelium. Tro på mig. Och förlita dig på mig som om det gällde livet. För det gör det. Det är vad Jesus uppmanar mig till. Omvänd dig. Tro evangelium. Och sen säger han: följ mig. Det börjar med omvändelse. Sen kommer tron. De där går hand i hand. Och så säger han: följ nu mig. Ordagrant står det här: kom nu efter mig. Jag ska gå före dig. Och så ska du få se vad jag tänker göra. Och så ska du få lära dig att göra likadant. Lär av mig hur jag gör. Se på mig. Egentligen borde det stå på alla andra kortläsarna: Jesus är perfekt. För det är det enda som skulle kunna hjälpa oss. Att vi får hela tiden höra att vi är bra som vi är. Det är bara en lögn. Gud älskar oss som vi är. Det är helt sant. Och vi behöver lära våra barn att vi älskar dem som de är. Det är alldeles riktigt. Men Gud älskar oss för mycket för att låta oss förbli som vi är. Han vill att vi ska omvända oss, tänka annorlunda, tro på evangeliet, inte på oss själva. Och sen följa Jesus. Vad som kommer hända då? Vi kommer få lära oss att bli på ett annat sätt. Och han kommer förvandla oss. Det är det Jesus säger här: bli mina lärjungar. Lär av mig. Gå med mig, lev med mig. Och det var det de gjorde 3,5 år innan han for upp till himlen. Det finns en bättre väg, en enastående väg, en väg som leder till livet. Och så säger han: kom, jag ska göra er. Det är det som är så fantastiskt med Jesus. Han förändrar oss. Om vi omvänder oss, om vi tror och sen följer, så säger han: nu är det så här. Det finns inga självhjälpskurser i världen som kan förändra dig.
Och hur mycket du än läser de där veckotidningarna om olika tekniker för att du ska förbättra dig själv, så kommer ingenting att förändras. Inte alls. Därför att när du rotar i ditt inre, du hittar inte det goda på insidan. Men jag ska göra dig till en annan skapelse. Jag ska göra dig till människofiskare. Jag ska ta dig som en sån här degklump och så ska jag knåda dig och forma dig så att du blir som jag har tänkt att du ska vara. Omvändelsen förlängs här i efterföljelsen. Hela livet är egentligen en enda lång omvändelse. Att ständigt förnya sig sitt tankeliv, sitt sätt att vara och att följa Jesus. Bibeln säger, den som är i Kristus är en ny skapelse, det gamla förbi och det nya har kommit. Och han har kallat oss till att forma sig till sonens bild. För att sonen skulle vara en förstfödd bland många bröder. Det finns några exempel på omvändelse i Bibeln, jättemånga. Jag vill nämna två av dem bara. Det första är den förlorade sonen. Har ni hört om honom? Han som i Lukas 15 tog faderns halva egendom. Han sa till honom faktiskt rent ut: pappa, jag önskar att du skulle vara död så jag får leva mitt liv som jag själv vill. Och så tar han faderns egendom, ger sig iväg, slösar bort alltihopa. Och mitt i det här så står det att han kom till besinning. Där började omvändelsen. Han vände tillbaka till sin far. Och när han var hemma igen så bekände han sin synd. Han stannade hos sin pappa. Detta är vad Jesus säger att vi ska göra. Omvänd dig. Vänd tillbaka. Tro på mig och stanna i faders huset. Vi har också tullmannen Zacchaeus. Han som satt i ett träd. Va? Som hade lurat människor på pengar. Och när Jesus kommer förbi, då blev han intresserad. Där börjar Zacchaeus omvända sig. När han sitter upp i trädet och Jesus kommer förbi. Och Jesus säger, kom ner Zacchaeus. Jag måste komma här och mötas dig idag. Då gick han ner och vad gjorde han? Han tog emot honom med glädje. Och när de äter tillsammans så står det att Zacchaeus stod där och sa, Herre. Och så berättar han, jag ska gottgöra det jag har brutit. Och så säger Jesus, frälsningen har kommit till denna familj. Detta är två exempel på omvändelse. Omvänd dig, tänk annorlunda, tro. Tiden är inne för en förändring. Det är vad Jesus sa när han kom. Nu vill jag växla över till apostlärningarna texten istället. Om vi byter bild igen. Hur kan vi knyta ihop allt det här? Jo, frågan om Guds riket. Lärjungarna hade hört Jesus tala om Guds rike. Det var bland det första han nämnde när han gick där på stranden i Genesarets sjö. Och han har talat om Guds rike under hela den tiden när de var tillsammans med honom. Och nu när försoningsverket är avslutat och han är uppstånden, så undrar de naturligtvis, är det inte dags nu att det som du har talat om under hela den här tiden verkligen blir verklighet? Du är judarnas konung, du är ju Guds messias. Ska du nu inte återupprätta riket till Israel? Det är det vi har väntat på under hela den tid vi har följt dig. Du sa Guds rike är här. Det har ännu inte kommit i sin fulla kraft. Hur tänker du, Jesus? Och svaret Jesus ger är både klart och kryptiskt. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt, säger han. Klart är att riket kommer att upprättas. Men den exakta tidpunkten är det bara Gud som vet. Och så kommer han till det som är fantastiskt. Medan ni väntar på detta så ska ni få ett uppdrag av mig. Det jag har gjort, det ska ni fortsätta att göra. Det budskap ni hörde när jag gick på stranden där till Genesarets sjö och jag kallade er, det ska ni nu bära vidare till andra människor. Som också behöver höra att tiden är inne för en förändring. Omvänd er, tro och följ Jesus. I väntan på att Jesus ska komma tillbaka, hämta församlingen och upprätta det som Bibeln kallar tusenårsriket, har församlingen fått uppdraget att vittna om honom. Ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det var exakt det som Jesus talade om när han kallade sina lärjungar. Han säger, jag ska göra er till människofiskare.
Efterföljelsen handlar om det att förvandlas till Jesu avbild, men också att göra Jesu gärningar, att fiska människor. Det är vårt uppdrag. Och det är ett omöjligt uppdrag. Och jag vill att ni ska veta det, att det budskap vi kommer med är omöjligt att tro på om det inte vore för att Gud har lovat att stå bakom med hela den himmelska världens krafter. Det finns ingenting i evangeliet som är logiskt för en människa som inte är omvänd. Det är bara genom att anden verkar som det är möjligt att tro på. Och det är därför Jesus säger: när den heliga ande kommer över mig skall ni få kraft att bli mina vittnen. Det är så Jesus gör oss till människofiskare. Samma ande som föder i mig på nytt när vi omvänder oss och som formar oss till likhet med Kristus, han vill också komma över oss med kraft så att vi kan vittna om honom. Jag tänkte på den här gamla sången: icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vi såg inledningsvis här, hela Jesu frälsargärning började när han kom till Galileen och började predika evangelium. Och när evangelium har predikats för alla folk skall Jesus komma tillbaka. Allt det här vi är med om är sammanknutet i de här två ankomsterna. Jesus kom gående där på Genesarets sjö. Han trädde fram, han hade fötts 30 år tidigare. En gång ska han komma tillbaka. Hebreerbrevet 9:28 säger så här: så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Så det här var det första och det sista som Jesus sa. Och jag tror, mina vänner, att det här ska fungera som en ram för våra liv. Vad är det Jesus vill säga oss? Vad är det absolut viktigaste? Jo, det första här: du behöver få din synd förlåten. Därför behöver du omvända dig. Och därför behöver du tro på mig. Där börjar alltihopa. Det är absolut nödvändigt. Omvänd dig och tro på mig. Och sen säger han: följ mig. Så ska jag göra någonting med dig som du inte kan åstadkomma själv. Och för att du ska kunna stå i min tjänst, då vill jag att den helige ande ska komma över dig. När Johannes döparen förbereder vägen för Jesus, så säger han att Jesus är den som döper i helige ande och eld. Och jag skulle vilja ta en stund av bön här nu. Vi ska be om just detta. Omvändelse, tro på Jesus. Och att vi får uppleva den helige ande i våra liv innan vi går under brödbrytelsen. Himmelske Fader, i Jesu namn, tack för ditt ord som är levande, verksamt och som påverkar oss, Herre, när vi läser det. Tack för möjligheten att omvända sig, tack för möjligheten att tro, och tack att du har kallat oss till efterföljelse, att följa dig. Du har också lovat att när den helige ande kommer över oss så ska vi få kraft att bli dina vittnen. Jesus, det ligger inte i mina händer eller i någon annans härs händer att utgjuta anden över oss. Men du kan göra det, Herre. Och genom din ande kan allt det som du har planerat för våra liv bli verklighet. Därför är min bön: låt din heliga ande falla över oss den här förmiddagen. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.